välkomna till Fast och Falk, podden som ger dig nyheter, trender och analyser om vad som händer i vår samtid och framtid.
Ja, vi är ju spåkulan som berättar om vad tekniska genombrott innebär på några års sikt, i alla fall i våran värld.
Ja, och vi då, som är dina kärpas in i framtiden, det är jag, Stefan Fast. En framtidsromantiker som anser att allt blir lite bättre varje dag tack vare de tekniska framstegen som vi gör.
Och så är det jag, Peter Falk, som också är fascinerad om vart vi är på väg, men kanske anlägger lite grann historiskt perspektiv, och jag är ju lite mognare, lite klokare och lite mer erfaren än min kollega.
Eller bara lite mossigare. Jaha, här dyker vi upp som en oväntad julklapp.
Ja, typ sån där som man inte önskar sig. Strumpor, ungefär så.
Det tror jag inte. Om det skulle vara som så att det här avsnittet dyker upp i någons flöde, ja, då måste ju det vara för att man har valt att prenumerera, och därför så väljer jag att tro att vi är efterlängtade. Men folk måste ju undra, varför har det tagit så här lång tid att få ut ett nytt avsnitt? Kan det vara som så att det är för att du likt ett hårdrocksband som pikade på 80-talet har legat ute på vägarna och dragit fulla hus dag efter dag med en föreläsning? Kan det vara så?
Jag gillar ju liknelsen med ett rockband som ligger ute på vägarna. Det är väl sant i den bemärkelsen att jag har rest mycket och varit runt i hela Sverige och träffat på väldigt mycket av våra kunder. Så det var jättekul. Och nu har jag landat. Nu är jag tillbaka.
Mm. 16 orter, är det något sånt du har gjort eller?
Ja, 16 orter. Från Kiruna till Malmö och allting däremellan. Det vi kallar för IT-arenan. Det har varit fantastiskt roligt och det är skönt att det är över.
Ja, jag är imponerad. Mest för att jag har gjort ungefär samma resa själv för några år sedan. Så jag vet att det är mycket förberedelser och en hel del anspänning som i alla fall på mig fullständigt dränerar en på energi när man kliver av scenen.
Ja, men för oss introverta så är det ju så. Och samtidigt är det ju så fantastiskt roligt.
Ja. Helt klart, och det är väl därför man väljer att göra det. Och för att fylla på turnén, eller fylla på energi under den här turnén, så vet jag att åtminstone jag var väldigt nyfiken på betyget. Det vill säga, alla de som lyssnade fick rata det här passet. Och jag tror att jag kom upp i typ 4,87 av 5 eller något sånt där som bäst. Slog du det?
Ja, min blygsamhet förbjuder mig att säga någonting annat än självklart.
Det låter som lugn tycker jag. Men jag hörde faktiskt ifrån folk som har varit och lyssnat på det att det var väldigt, väldigt bra. Inte 4,87 bra, men typ 4,80 bra sa de. Och eftersom våra egon behöver den här boosten och för att det är väldigt roligt, så tänkte vi att om du som lyssnar skulle vilja ha en inspirerande föreläsning på ditt företag om hur teknikens utveckling formar vår framtid, så välkommen att höra av dig.
Ja, vi har ju en liten paus nu i alla fall till efter jul, men sen är vi ju redo ut och prata, så att med den lilla reklamen så hoppas vi att massvis hör av sig. LinkedIn, ja, Facebook, vad som helst.
Yes. Nog med reklam om det. Vad ska vi prata om idag, Peter?
Ja, men jag hade ju tänkt ett ämne som jag vet att du kommer tycka av så uttjatat, artificiell intelligens eller AI, men jag tänkte från ett annat perspektiv. Jag tänkte dels från att ta de faktiska lösningar som finns idag och inte prata om liksom vad som kommer runt hörnet, och även hur man kan bygga och faktiskt bygger in värderingar som vi kanske inte gillar i algoritmerna, så vi bygger fast oss i någonting som vi inte vill ha.
Okej, för ja, du har helt rätt, jag håller med i din första mening. Det här är så uttjatat. Alltså, hur länge har vi inte stått och sagt nu att AI kommer åstadkomma det här, och AI kommer rädda världen, och AI kommer kunna göra det här. Men idag är det inte så mycket AI i AI, om jag får säga det själv. Det är klart att det är skitcoolt att AI kan rita bilder och generera ansikten som inte finns och spela schack och go. Men det är väldigt lite av det där som genererar något riktigt affärsvärde till svenska organisationer idag. Men med det sagt då, jag kan ju inte låta bli att imponeras av ChatGPT som jag och resten av internet har provat de senaste dagarna. Det har ju till och med stått om den här i gammel media, och då förstår man att det är stort.
Chat va? Vadå?
Ja, det är typiskt dig. Det står väl inte om den i dina historieböcker, så är inte du uppsjungen på det. Jo, men så här är det. ChatGPT, det är namnet på en chatbot som är utvecklad av organisationen OpenAI. När de har skapat den här så har de fokuserat på användbarhet och dialog. Så nu kan man verkligen föra en dialog med en chatbot. Och den här är helt galet bra. Jag har pratat med den här i några timmar. Det kan du och alla andra som lyssnar också göra. Gå till adressen chat.openai.com och så signar man upp sig där. Och man kan prata med den här om allting mellan himmel och jord, och jag är jätteimponerad utav svaren man får och sättet som den presenterar på. Man märker att det här är ingen uppläsning från Wikipedia, utan den har verkligen tränats i både framställan och faktainsamling. Och det är väl också därför som det just nu i alla fall fullkomligt kryllar av skärmdumpar på roliga och vettiga konversationer som folk har haft med den här. Till exempel så berättade en god vän till mig att han hade frågat: vad ska jag köpa till min flickvän i julklapp? Och fick svaret att, ja men gör någonting personligt, gör någonting själv, du gör någonting som visar på alla roliga stunder ni har haft tillsammans, till exempel en fotobok eller något liknande. Och han nappade på den idén, så vi får väl se ifall chatbotten har rätt i att det också blir en uppskattad julklapp då. Den mest populära frasen annars verkar vara att be chatbotten förklara olika ämnen med Donald Trump speech. Det vill säga, då använder chatbotten Donald Trumps retorik från olika tal som han har hållit. Och du vet ju hur han låter, så det blir ju helt galet roligt resultatet av det här. Men som allt annat med AI just nu, det här är som sagt var väldigt, väldigt bra. Men det är också rätt så smalt. Precis som ansiktena, bilderna, schack och go. Det är ingenting som kommer revolutionera någonting för företag och deras affärsmodeller. Inte det korta perspektivet i alla fall.
Du är ju som vanligt negativ. Det sagt så tycker jag det är kul att du äntligen har hittat någon att prata med. Det har du ju eftersökt länge. Men jag lovar att avsluta med fem konkreta och riktiga AI-exempel som faktiskt ger nytta för svenska företag. Och det är verkligen passande att ta det, för vet du vad som hände igår? Då antog
Nej.
EU den här The Artificial Intelligence Act som ska träda i kraft 2024, där man ska reglera vad som är okej AI och vad som inte är okej AI, vad som är farlig AI och vad som är bra AI. Så den kom igår, träder i kraft snart. Och den kommer nog ha lite påverkan på den här typen som vi pratar om här. Men jag ska ge dig fem exempel på riktiga AI-lösningar.
Spännande. Det får bli en cliffhanger då. Men innan jag låter dig dra igång så måste jag få orera om en annan käpphäst som jag har kopplat till AI. Bara för att vi ska mena samma sak när vi pratar om det. För min uppfattning är att idag så är det så stor hype runt AI att nästan allt och alla säger sig ha en produkt eller någonting som innehåller AI. Och jag tror att det helt enkelt inte är sant. Jag tänker till exempel på företaget Colibri som säger sig ha implementerat deep learning-algoritmer i en tandborste. De har låtit analysera
Äntligen.
miljontals tandborstningar och hävdar att det ska få mina tänder att bli renare, trots att det här är en högst ordinär eltandborste. Det tycker jag är ett exempel på där folk bara liksom slänger in ordet AI i allt.
Tycker det låter utmärkt att få en rekommendation på hur jag ska borsta tänderna.
Ja, fast det kan du ju få gratis från din tandläkare. Det jag vill komma till är att vi måste lära oss att skilja på vanlig programkod som består av if och else-satser, liksom om det här händer, om inte det händer så gör det här och så vidare. Ta till exempel Spotify och Netflix rekommendationer över vad man ska titta på eller lyssna på. Det är väl rätt allmänt känt att det skulle vara AI som genererar de här rekommendationerna, men egentligen så borde inte det vara mer komplicerat än att ifall jag har gillat en film som är regisserad av Steven Spielberg, så körs det en if-sats som säger att if regissör Steven Spielberg så rekommenderar en annan film som Steven Spielberg har rekommenderat. Och jag förstår att det naturligtvis finns fler parametrar än en regissör. Men allt det här finns ju i en databas där varje film och låt är noggrant kategoriserad, vilket gör att det borde vara rätt enkelt att rekommendera någonting som är i princip likadant. Och det kan man väl fråga sig ifall det verkligen är AI.
Ja, men då har du ju fel och har missuppfattat som vanligt. Ja, men du har ju rätt att det är en AI egentligen gör det. Tittar på väldigt stora datamängder och sen ger det någon typ av prediktion utifrån det. Men det är inte så enkelt som att du bara tittar på vilket mönster du har haft och sen får du en rekommendation. Den förstår ju faktiskt vad du kommer att gilla så att du inte stänger av efter en halvtimme. Och det krävs rätt mycket data för att kunna göra det. Jag skulle hävda att det där är någon typ av intelligens.
Fast det är väl statistik. Alltså, nej, ifall någon stänger av en film efter 30 minuter så sparas väl det också i en databas. Och då är det väl bara att köra if-then-satser på den datan också.
Ja, det är alldeles för många parametrar. Du vill ju inte förstå. Jag förstår att vi går vidare till mitt favoritmoment. Vi tar historielektionen.
Ja, otippat att det var där vi skulle börja.
Så börjar vi från början så att du kan få någon typ av förståelse. För det här är ju inte nytt som vi var inne på. Det här, Sveriges första AI-utbildning, grundades faktiskt i Umeå på 70-talet. Så det har funnits länge. Och han som betraktas som AIs fader var ju Alan Turing, som faktiskt kom en film om honom för något år sedan som är jätteintressant, för han knäckte ju den här Enigma, tyskarnas maskin. Bletchley Park. Men han var ju den som byggde modelleringen för AI. Tyvärr tog han ju livet av sig enligt vad man tror i alla fall genom att äta ett äpple som var fullt med cyanid. För han var homosexuell och det var ett brott i Storbritannien på 50-talet. Så annars hade han kunnat bidra med mycket mer. Men han gjorde ju också ett, det han kallas, som idag kallas för Turing-testet. Vet du vad det är?
Mm. Vad är det för något? Vad är det för någonting då?
Ja, men säg att du sitter bakom en skärmvägg. Och bakom den här skärmväggen så sitter det en människa. Och det sitter en maskin. Och du diskuterar med båda. Och om du inte kan avgöra vem som är vem, då har man passerat Turing-testet. Och då har AI nått den typen av intelligens där man faktiskt kan hävda att det är intelligens. För du kan inte särskilja det från en människa.
Och där är vi ju definitivt idag med den här ChatGPT.
Ja, vi passerar det för ganska länge sedan faktiskt.
Ja, ja.
Om du sen lägger... Men, ja, vad skulle du säga?
Nej, men är inte det här också bara ett gäng if-then-satser som skrivs av människor? Alltså de här, om personen skriver så här så svarar så här.
Ja, men du var inne på det. Vad är egentligen intelligens? Ja, men schack, Deep Blue slog Kasparov. Ja, men det är ju ett antal beräkningar. Det är kanske inte intelligens. Go, som kräver någon typ av intuition. Ja, men det kanske är på gränsen till intelligens. Och sen Turing-testet när vi diskuterar med någon och inte kan särskilja från en människa. Jag skulle säga att IQ, det har vi idag på AI. Men vi kanske inte har EQ. De här känslorna, de här synapserna som klickar iväg. Det kanske vi inte riktigt har.
Nej, och något som verkligen kommer att sätta EQ på prov, det är ju trenden att låta människor som har passerat till andra sidan, så att säga, människor som har avlidit och dött, att få låta dem leva kvar nära sina nära och kära. Det finns många initiativ runt det området som jag har läst på om. Till exempel så berättade Amazon i juni i år att de arbetar på att deras hemassistent Alexa ska kunna läsa godnattsagor med en avlidens röst. Bara genom att lyssna på den rösten i någon minut. Faktum är att man redan idag, om man har en sån här högtalare från Amazon, en Alexa, så kan man säga Alexa, make a story. Och hade ni nu en sån och hade... Kanske någon drog igång, någons apparat drog igång där hemma. Då kommer en AI generera en saga som ingen har hört förut. Fast då med Alexas vanliga röst, men om ett tag så kommer den kunna göra det med en röst som du bestämmer hur det ska låta. Det är lite spännande och där tänker jag att det här med känslor verkligen måste vara rätt. På Toronto Metropolitan University, där håller en professor på att skapa en digital persona av en död person som de närstående kan fortsätta kommunicera med efter hens död. Genom att man analyserar foton, meddelanden, e-post och inlägg på sociala medier så kan man ha en dialog om saker man har gjort tillsammans med den här personen och hur den avlidne personen uppfattade olika saker. Och det kan bli hur fel som helst, tänker jag, om inte EQ funkar. Men det kan också bli en miljardindustri om man får det att funka.
Det där tycker jag är lite läskigt om vi pratar om närstående. Men man kan ju redan idag, för jag testade det. Du kan sitta och prata med Shakespeare, du kan sitta och prata med Strindberg. Och det är ju någon AI bakom det också som kommunicerar som om det vore han. Det kan jag tycka är lite coolt. Men om min döde far, om han skulle komma upp liksom, nej. Det skulle kännas läskigt. Men allt det här vi är inne på, det är ju egentligen det man kallar för svag AI. Bildigenkänning, självkörande bilar, röntgenplåtar och så vidare. Det är när vi får det här som är starka AI med EQ som det kanske blir riktigt läskigt. Men där är vi långt ifrån där än så länge. Superintelligens. Vi är inte där.
Nej. Man brukar kalla det där för AGI. Vet du vad det står för?
Stark AI.
Ja. Är det nu de där exemplen kommer? Exemplen på hur AI skapar värde idag?
Ja, men jag ska först ta ett par datapunkter som jag tycker är intressant. Vet du hur många kineser som finns som har en högre levnadsstandard än oss svenskar? Genomsnittssvensken versus genomsnittskinesen. Hur många har en högre levnadsstandard än oss?
Herregud, som vanligt, inte en aning. Men det är rätt många skulle jag tro.
100 miljoner. Och de exar 250 000 ingenjörer varje år på temat AI och teknik i största allmänhet. Runt 2030 så har vi den nya stormakten som är Kina runt hörnet och AI. Och där kan man ju resonera om vilka begränsningar ser de, om ens några, hur man använder AI på ett icke så positivt sätt. Men jag ska ge ett exempel också på etik, och det här var ett test som gjordes för en 3-4 år sedan. Det är liksom allmänt känt att juridik borde kunna vara svart eller vitt. Man liksom har gjort ett brott och du får en domspåföljd för det där. Och den här domspåföljden kan man ju sätta i ett, som du säger, if och but och else-satser. Det där testade man i Arizona. Vet du vad resultatet blev?
Nej.
Det, om du lägger in statistik och korrekt data från historiken så visar det ju sig att hispaniska män framförallt och svarta män framförallt har en större benägenhet till brott enligt statistiken. Vilket gör att AI matas med den här typen av data. Så i det fallet det kommer en svart eller en hispanisk människa inför skranket så får de ett hårdare straff. Då har du exempel på hur vi bygger in våra värderingar eller våran data på ett kanske inte sådär lämpligt sätt. Det börjar bli
svårt. Och då säger man antagligen att den här AI då föds med den här datan och det blir inte ett bra resultat. Men jag tycker att det där är en intressant aspekt. Varför måste AI vara fläckfri när människor inte är det? Vi vet till exempel att, jag läste en annan undersökning som visar att när intagna, de som då har blivit dömda i domstolarna, när de söker om villkorlig frigivning så är det mycket större sannolikhet att man får det efter att den domaren som man ansöker hos precis har haft lunch eller en paus eller ifall man fått ha det här samtalet på morgonen. I slutet på dagen eller i slutet på veckan, ja då var sannolikheten ungefär lika med noll. Och människor är inte heller felfria eller fläckfria, så varför måste AI vara det?
Ja, och sen är ju nästa fråga, vad är definitionen på felfri eller fläckfri då? Det är ju kanske i betraktarens ögon.
Ja, men jag skulle vilja ha en rättvis, jag skulle vilja ha samma resultat om domaren har ätit som ifall han inte har ätit. Ja. Så kan man väl säga. Ja.
Men ett annat sånt exempel är, kommer du ihåg det här, för det var ganska länge sedan, det var 2016 när Microsoft byggde en bot, den hette väl Tai tror jag. Och den skulle man som ungdom kunna kommunicera och chatta med, det lät som en jättebra idé, den skulle ju lära sig. Och prata på ungdomars vis och var en kompis ungefär som det här som du pratade om OpenAI som har kommit nu. Problemet var ju att den fångade ju direkt upp saker som kanske inte var så positivt. Så inom ett par dagar hade den blivit en stor fan av Hitler till exempel. Och propagerade väldigt mycket för antisemitism och de fick ju stänga ner den här en vecka senare.
Ja. Det gick inget vidare. Återigen, och det är ju för att människor är som de är, även ifall jag tror att vissa tog chansen och försökte göra den här chatbotten så jävlig som de bara kunde liksom. Och det är klart att jag förstår poängen med att försöka skapa ett bättre samhälle, ett samhälle utan fördomar och utan att vi ger idioter plattformar att få stå och skrika ifrån. Men samtidigt så undrar jag ifall det verkligen är möjligt så länge vi måste träna modellerna på sånt som människor har framställt och definierat. En annan sak, jag vet att det har debatterats att när en AI fattar beslut, till exempel om försörjningsstöd i kommuner var det ett jäkla liv om för några år sedan. Då måste vi kunna se och förklara hur den har kommit fram till det här beslutet. Och det låter ju fullständigt logiskt på alla sätt och vis. Samtidigt så är ju människor rätt komplexa varelser. Och det är faktiskt inte alltid att jag kan förklara på ett rationellt sätt varför jag kände på ett visst sätt. Eller varför jag handlade på ett specifikt sätt vid ett specifikt tillfälle. Men vi begär att AI ska kunna göra det. Det är också lite fascinerande.
Ja, att du inte kan förklara det förvånar mig inte alls. Men jag tänkte jag skulle ge dig 5 konkreta exempel. Och jag måste säga i ärlighetens namn då först att det här är ju tecken på svag AI. Det är ju inte EQ, men det är ändå exempel på AI baserat på stora datamängder som är coola saker som finns idag. Och den första är svenska domstolar. Nu är jag tillbaka till juridik igen. Och det här är inte att vi har ingen AI-domare. Men alla domar som förkunnas i Sverige måste översättas till ett par, tre språk. Och det där kostar väldigt mycket pengar och tar väldigt lång tid. Nu finns det en AI som med automatik översätter till alla språken. Görs på 90% kortare tid och till 90% lägre kostnad än om människor skulle göra det. Och när man tittar på det också, så de som har översatt tidigare har ju en tendens att kanske lägga in lite personliga värderingar. Det här upplevs vara mer objektivt i den texten som skrivs på olika språk. Det finns ett svenskt bolag som levererar som heter MyGon. Där har du ett exempel, det här finns idag. Ett annat tycker jag var coolt, det var, känner du till Jonas Tannerstad på Örebro bostäder?
Ja, men det var väl han som blev årets AI-svensk eller något sånt där?
Årets AI-svensk, precis. Och på Örebro bostäder har de då sänkt elförbrukningen med 52% och värmeförbrukningen med 18%. Genom att analysera data, använda data och sen optimera fastigheters värme. Det är också exempel som människor inte hade lyckats med. Och det tredje som jag har som jag tycker är rätt coolt, och det här är på temat finns, för det är 3 sjukhus nu i USA som har infört det här. Det är ju rätt känt att AI är bättre än människan på att identifiera cancer på röntgenplåtar. Och man har en felfrekvens på en AI på någonstans 4%. Om en människa tittar på den så är det ungefär 7%. Men när du slår samman de här, det som kallas för augmentation, när både AI får göra en bedömning och människan får göra en bedömning, då är felprocenten 1%. Och det här finns på 3 stycken sjukhus i USA idag, där sannolikheten att du upptäcker cancer är väldigt mycket högre med en AI och en människa än utan. Tredje exemplet på temat. Mitt fjärde är, det här tycker jag är så coolt, för jag var ju i Marocko av en anledning att köra motorcykel, vilket är en helt annan story, men det ska vi inte ta. Men jag pratar ju inte berber eller arabiska. De pratar inte mitt språk och inte heller engelska. Så jag kör Google Translate och jag fick liksom en sån här aha-upplevelse. Det här funkar. Jag pratar svenska in i min telefon, översätts till berber eller arabiska och vice versa tillbaka. Och när jag bara kollar där efteråt, allt den här konversationen vi hade skickas ut till Google. Google lär sig ännu mer och den blir ännu bättre. Men redan idag är den ju jättebra. Typiskt artificiell intelligens som finns och funkar idag. Och mitt femte exempel. Det finns en flygpilot, en svensk flygkapten som beskriver flygolyckor. Har du sett honom på Facebook?
Nej.
Vi kan lägga ut en länk så man kan titta på det. Men det intressanta är att han har ett avsnitt, och det här kom förra veckan. Kan en passagerare landa planet om piloterna blir utslagna av någon anledning? De blir sjuka eller något sånt där. Och då gör han det i en simulator förvisso. Men han sitter och går igenom hur man landar planet, och det är bokstavligen 10 stycken knapptryckningar. Resten sköter i det här fallet AI:n som kommunicerar med flygtornet heter det, va? Och alla de här lightning beams som är vägen in att leda in flygplanet och alla instrumenten på flygplanet, det sköter AI:n. Människan trycker på ett 10-tal knappar. Också en tillämpning som finns idag. Så det känns ju rätt tryggt när man flyger. Om kaptenen och styrmannen och alla andra blir utslagna så kan jag landa planet.
Finns det någon bandykapten som kan, bandyspelare som kan landa planet?
Bandyspelare?
Jag tror att det var någon sketch med Killinggänget eller något sånt. Ja, det var en parentes.
Du tänker på Brasse och Magnus som skulle flyga förbi Kölle Lundberg. Det var längre sedan.
Fan, nu är du tillbaka på 70-talet.
Ja.
Okej, vi får väl sammanfatta det här med att AI, ja men det är bra grejer. Men jag tror att hela branschen skulle göra sig själv en tjänst ifall den slutade använda samlingsbegreppet AI på allting. Och istället prata om de teknologier som faktiskt bidrar till olika lösningar, så blir det lite mer konkret. Liksom. Utav de som du räknade upp här så uppfattade jag natural language processing. Det är en teknik, det vill säga att lära sig uppfatta mänskligt språk och översätta och skapa sammanhang och sådär. Computer vision och image recognition lät det som i bröstcancerfallet, och ja. Även computer vision för den här AI som ska landa flygplanet och kan kolla på lamporna och sådär. Jag tror att det här, om vi blev lite mer konkreta, så skulle det avdramatisera och avmystifiera begreppet AI lite grann. Och så kanske vi då skulle slippa liksom läsa om att min tandborste är AI, för det är den inte.
Det är en cool tandborste i alla fall.
Ja, det kanske är det. Du, jag var tvungen att fråga ChatGPT medan du satt här och frågade. Vad har du för tips till en gammal man från Göteborg att bli lite mer modern? Och då svarar han att jag är en datorprogrammerad assistent, så jag har ingen personlig erfarenhet av att vara varken gammal eller att bli modern. Men den hade lite råd. Prova läsa nyheter, ta del av samhällsdebatter. Kan också vara en bra idé att hålla sig aktiv och försöka lära sig nya saker. Som att använda en ny teknisk enhet eller att utöva en ny aktivitet. Du kanske vill uppdatera din livsstil eller din garderob. Prova att undersöka vad som är populärt och inne just nu och försöka hitta något som passar din personliga stil. Du kan också prata med vänner eller familjemedlemmar om vad som är modernt och be om råd. Och i slutändan så handlar det om att hitta en balans mellan att vara sig själv och vara öppen för förändring. Ja. Det är väl rätt jävla bra, är det inte det?
Jag säger så tidigare, jag tycker det är underbart att du äntligen har hittat någon att prata med. Det behöver du.
Jaha Peter, när kan man förvänta sig att vi är tillbaka igen då? Blir det som en nyårskaramell där vi sammanfattar tech-året som gått eller?
Nej men tillbaka definitivt, men inte sammanfatta året som gått. Jag läste ju på handel så tänkte jag skulle bli revisor, men jag insåg ju att det de gör revisorer, och nu kanske någon revisor som lyssnar på det här, men ändå, de tittar ju bakåt. Nej, vi kommer tillbaks och tittar framåt som en Nostradamus. Vad blir 2023? Det gör vi.
Mycket bra. Hoppas att ni ser fram emot det. Tack ska ni ha för att ni har lyssnat. Hej då!
Hej då!